får önska er alla välkomna till podcasten Apans anatomi. Och min gäst är Nathan Hammelberg för fjärde gången tror jag är med.
Jävlar, så radarpar nästan.
Och Nathan är så bra, man kan ringa honom om allt och han är expert på allt.
Nej.
Men om du är specialexpert på någonting så är det ju just när det gäller musik, kultur, subkultur, då är du ett levande lexikon.
Mm.
Där är du liksom kan dra allt, alla referenser. Och jag kommer köra i höst, så på min podd så har jag ett tema som är, handlar om platser och politik. Där jag försöker tänka på politik, hur den skiljer sig olika. Och det kan handla allt från att ta upp Finland, Rojava. Det kan handla om städer, skogen, öknar, torg. Så det kommer vara blanda filosofi och väldigt konkreta saker. Så när Bokhandeln Info frågar, men vill inte komma hit och köra någonting här? Så vad ska man köra på 44an? Då måste man ju prata om 44an, punken, platsernas betydelse för musiken. Och de vill ju också att man ska komma hit gärna och prata om någon bok. Jag har inte släppt någon bok nu, men innan pandemin kom jag faktiskt med en bok om husockupationer. Som är mycket 50 år av svenska husockupationer. Och det kan låta som en väldigt trist historia, för det finns ju inte så mycket husockupationer kvar. Liksom att det är en historia om förluster. Men det är som varje plats som ockuperades skapade också en gemenskap. Varje gemenskap gick vidare och öppnade ställen. Att det öppnade musikhak, det öppnade scener. Det liksom gav upphov till saker som levde vidare fast det där huset försvann. Så ofta när man pratar om subkultur så är det ofta identitet eller liksom vad är det för identitetsattiraljer eller vad går ut på eller om det finns någon ideologi eller så rabblar man band eller liksom en sån historia. Men jag tänkte vi skulle närma oss det här på det andra sättet då. Tänk om det är platser som är, vad händer om vi tittar på det utifrån platser? Inte bara platser då liksom var, ja men som det här, scenen dit man går, scen 44. Alla spelningar man har varit, så här, suttit med de här mikrofonerna, liksom hört banden spela här. Liksom, utan även så här, vad är det mer om man var ung punkare? Var liksom, hur blev man punkare? Hur tog punken plats? Så ena är det här liksom ta plats och det andra är äga rum. Hur kunde till exempel punken eller vilken annan subkultur som helst ske? Och jag var ju en sån som hängde på Ultrahuset på söndagarna innan jag började hänga här. Men jag var syntare. Och så jag hängde på Kolingsborg på lördagarna. Och det var rätt många som hängde på båda ställena. Så att jag har liksom sett, liksom stått med benen i två subkulturer in i politiken liksom där. Så att jag har aldrig riktigt sett mig som en punkare själv, fast det är egentligen bara punkspel jag har sprungit på. Liksom, så att jag tänker att det är intressant också ur ett sånt perspektiv, för att syntarna hade aldrig några lokaler. Det fanns inget Ultrahuset, det fanns inget Café 44, utan det, man hängde på kaféer, Café Gråmunken, eller så var det liksom klubbar som var tillfälliga lokaler. Man gick på Kolingsborg eller något sånt. Man hade Pet Sounds. Det var de platserna som betydde något där. I punken var det något helt annat. Det var liksom att komma in i en familj. Det hade sina ställen. Så ja, det är lite som inledning. Så tänkte jag, vi bollar de här liksom bitarna lite fram och tillbaka. Så sen får ni gärna komma in och berätta vilka platser som har betytt någonting för er. Och det är lätt också när man pratar subkulturer och så. Vi har skickat runt lite böcker här. Det finns en, han lever inte längre, en teoretiker som heter Mark Fisher. Han hade en blogg som heter K-Punk. K som är cyber, alltså cyberpunk. Som skrev mycket om musik och subkultur. Där han tog upp ett begrepp från Derrida om hontologi. Om så här hur man fastnar i en nostalgi. Och liksom det här liksom subkulturer blir någonting som man hela tiden ska anspela bak på. Men det här anspelar på 77 punkt, det här anspelar på liksom 69 ska, och det gäller att ha de här attiraljerna. Det blir liksom som ett live-rollspel eller någonting som du måste ha en checklista som du måste uppfylla liksom för att passa in i en subkultur. Och den här nostalgin kan bli som en boja liksom. Jag tänker att vi ska försöka hitta tillbaka snällare den där levande nerven. När subkulturer, när det är någonting levande, när man känner att man skapar någonting nytt som ingen annan har gjort för. Och det uppstår kollektiv, det uppstår gemenskaper, det uppstår politik som inte riktigt har funnits förut. Att vi ska försöka hitta den där nerven snarare än att liksom kanske grotta ner oss i liksom vad den korrekta definitionen av liksom vad krust är eller vad techno är eller liksom Nathan nu.
Oh, för några år sedan så hade jag den stora äran att presentera när Cinemateket hade en retrospektiv och visade de första filmerna som liksom, man kan säga, uppmärksammade hiphop i film eller försökte kapitalisera på hiphop. De var ju liksom lite så här, några av dem var ganska exploativa kan man säga. Och några andra är exploaterande. Och några andra var dokumenterande. Så jag fick hålla något inledningsanförande när de visade en dokumentär som heter Style Wars som gick på svensk tv, som Konst på villovägar hette den då. Och det var så himla läskigt, för det var så att det var helt fullt en stora, vet du, Bio Victor. Och hälften av de som var där var folk som jag har som mina, kanske i någon bemärkelse, förebilder. Eller mina äldre, liksom, om man ska tala på ett västafrikanskt sätt. Så det var liksom nervöst. Så här, de kommer ju så här, slakta det jag säger. Så jag var barn, jag var 10 år när den filmen kom. Liksom. Jag känner lite så nu här också, att man ska säga sanningar om subkultur för massa människor som har levt och varit med liksom, minst lika mycket som man själv och på många andra platser. Så det är lite i Mattias anda här, att bra om det blir ett gemensamt samtal snarare än någon konstig två gubbar som håller på och föreläser. Men jag vill säga kanske, som jag gillade det där subkulturella mellanförskapet du beskrev. Jag har nog varit i något liknande i hela mitt liv, men där subkultur har väldigt ofta fungerat som en hävstång för att skapa en ny identitet, en ny gemenskap, och det blir kopplat till plats såklart ofta. Men det har ju också väldigt ofta varit kopplat till så här, tonårsuppror. Jag har ju haft förmånen eller problemet att det har varit fullständigt omöjligt att revoltera med subkultur mot mina föräldrar, för de är så kulturellt intresserade. Jag är bara förvarnad att min mamma sitter här. Det känns väldigt stöttande. Nej, men genuint liksom, jag har fått så mycket musik. Jag har inte kommit från ett ekonomiskt rikt men ett kulturellt rikt hem ändå, får jag väl säga. Och väldigt mycket musik. Så hiphop var den för mig första musiken som var min egen. Jag kunde säga så här, det här har ni inte ni koll på. Men då var de alltid så här, men det här låter som... så... Men det där med subkulturer som plats, jag tror att just därför att skapa nya gemenskaper är en av de största, den funktion som man medvetet eller undermedvetet letar efter när man dras till subkulturer. Och det är en annan bok som är där på vift som heter Can't Stop Won't Stop, är en berättelse om The Hip Hop Generations som heter. Och den boken handlar väldigt mycket om plats. Den börjar med att beskriva Jamaica på en tid när det var lågintensivt inbördeskrig nästan. Och hur många av så kulturella praktiker som fanns där transporterades till USA och specifikt till södra Bronx. Södra Bronx hade väldigt stor migration. Det fanns stor migration dit. Inte bara från Jamaica utan från väldigt mycket från Puerto Rico, Kuba, Trinidad, Barbados. Och anledningen till att det var ju i sin tur att södra Bronx, det fanns en stadsplanerare och politiker som hette Robert Moses som planerade en motorväg som skulle liksom gå till New York som hette The Cross Bronx Expressway. Och när den började byggas, eller planerades på 50-talet och började byggas, så med liksom ett dråpslag så man kan säga att Bronx liksom deklasserades enormt genom det. Och det begreppet som nu har börjat användas i Sverige, white flight, blev vad som skedde med Bronx. Det bodde, var en majoritet vit befolkning i Bronx innan. Folk bara stack och flyttade till mer lyckade områden. Och sen det som hände var just att det blev öppet. Det var en av de få platser som vi gick och flyttade till då, om man hörde från arbetarklass och migrantbakgrund. Så det blev en helt ny befolkningssammansättning, kan man säga. Jag tar supersnabba svep, för det är inte hiphopsnostalgi som är poängen här. Men jag tycker att det är intressant att tänka kring liksom plats och stadsplanering, och att planer för en stad aldrig blir som de är tänkta. Det som hände var väl kortfattat att medborgarrättsrörelsen, när den hade vunnit sina största segrar, så övergick det i en typ av snarare Black Power-kamp och Brown Power, och Svarta Panterpartiet, de puertoricanska vänsternationalisterna, Young Lords med flera organiserade sig väldigt starkt i många fattiga områden, och bland annat i Bronx. Och det inleddes ett krig mot dem. Tusentals fängslades, hundratals dödades. De stal ambulanser för att länsa dem på sjukvårdsutrustning för att kunna erbjuda sjukvård till fattiga. För att vid samma tid när det blev ett skifte från Demokraterna och Lyndon B. Johnson och Nixon tog över, då var ledmotivet vad man kallade benign neglect, alltså välvilligt ignorans. Vi skippar att bry oss om det här. Det är kört. Finns ingen idé att satsa på skola, på sjukvård och så vidare, utan vi låter det här bara förgås. Och det som hände sen när man liksom hade plockat upp otroligt många aktivister och slagit sönder all social organisering, det var att det blev enorma gängkrig. Det var slutet av Vietnamkriget, New York höll på att gå bankrutt, det var en heroinepidemi och det fanns enormt mycket gäng. Ur den här askan, och det är bokstavlig aska, det brann ner ungefär 400 kvarter per år de första åren på 70-talet. Så det var liksom en krigszon. Medellivslängden var ungefär lika stor, lång som i Bangladesh, i världens rikaste land, i den rikaste, i så här, världskapitalismens huvudstad, bara nästgårds. Där uppstod hiphop som en impuls, bland annat för att få slut på gängkriget som dödade så många. Att hitta ett sätt att kanalisera en liksom ilska och vilja att synas åt andra håll än just våld. Och det var ju folk som själva var organiserade i gatugäng som började hitta istället så här rituella sätt att mäta sig som inte gick ut på att ta koll på varandra. I början var det ju dansen som var det centrala, och musiken som skulle få det att funka var det vi sen långt senare kallades hiphop. Och i det här, jag bara maler på min älskling hiphop, för att i år fyller hiphop 50 år. Den kulturen, till skillnad från de allra flesta, så finns det någon typ av hyfsat starkt konsensus om när den föddes. Alltså, så tjafsar ju folk alltid ändå. Men den 11 augusti 1973 så var en jamaikansk tjej som heter Cindy Campbell som... De hade flyttat till ett nytt område och de var en ganska fattig familj. Hon ville ha lite fräschare kläder när hon skulle börja i skolan, så hon kände sig cool. Då ber hon sin storebror Clive, a.k.a. Cool DJ Herc, kan du spela musik som du brukar göra? Ja, så har de en fest och det är bara så här, alltså det är barn, det är 15-åringar. Och det skapar det här som liksom, ja men... har utmynnat i liksom Beyoncé på Super Bowl och Jay-Z och liksom hela den kulturen som är global och kommer ur den där lilla händelsen, ur ett område som amerikanska staten nästan hade förklarat krig mot. Så för mig är det allt nyskapande och det nya sättet att förhålla sig till hur man omarrangerar musik och hur man inte är nöjd med hur det är. Det tycker jag är det mest intressanta exemplet på vad subkultur kan göra. Så där var någonting om plats. Jag försöker fundera på var plats och hur den behandlas har varit lika viktig i Stockholm. Men man kan ju ta just hiphopen i Stockholm löpte ju ganska parallellt med punk och delvis med skatekulturen. Och jag tänker att Stockholm, vi har ju liksom en ändå mycket mer välvillig stadsplanering. Men det har ändå varit så att till och med i det välvilliga socialdemokratiska folkhemmet och under den borgerliga regeringarna på 76-82 så fanns det liksom, jag skulle säga att det är en överplanering där det inte fanns så mycket, det finns inte så många, ska man säga, semi-offentliga arenor i, tar man i västerort, Vällingby till exempel, eller söderort, Farsta, det är överplanerat. Det finns inte utrymmen som man får göra som man vill i. Så det har gjort att det har varit så här svårare för subkulturer i Sverige. Eller i Stockholm i alla fall. Jag tror att mycket av att man fått ta saker som är tänkta till något helt annat och improvisera där. Och det har ju varit så här kranskommuner, om man tänker punken, att det har varit just Ultrahuset, eller om det har varit Fullersta gård i Huddinge, eller om det har varit Vita huset. Alltså det är att man får liksom ta någonting och använda det på ett annat sätt än det är tänkt, för att det ska överhuvudtaget kunna finnas några subkulturer. Och hiphopen, jag tror att det finns folk här som kan, hoppas jag, bekräfta det jag säger. Jag tittar på Julio. Den hade nog ganska stor attraktionskraft på, alltså på alla möjliga, oavsett klass, men mycket på arbetarklass med migrantbakgrund, för att man i någon bemärkelse blev så här, US Blacks och Puerto Ricans blev så här, någon typ av proxy-identifikation, om man förhöll sig till det vita Sverige på lika stort avstånd som afroamerikaner eller puertoricaner förhöll sig till Vita Amerika. Så det fanns någon typ av inkluderande bara på identifikationsplan. Liksom. Men sen också det här att hiphop är ju inte bara musik, utan det är dans, och det är, för många så räknas ju graffiti till det också. Så det fanns så många vägar in. Och att det erbjöd också en typ av meritokrati som det officiella samhället säger sig styras av, att liksom, må bäste man vinna, stay in school, och så satsar du på studier så kommer du göra karriär. Och så var det en lögn för de flesta ur arbetarklass, och i synnerhet de med migrantbakgrund. Men i hiphop så upplevdes det som att det var så på riktigt, att man fick ett erkännande utifrån sina skills och så. Så det frigjorde jättemycket energi. Men sen har ju de platserna som hiphopen fick ha, det var ju liksom bara ses vid så här knutpunkter, om det var Plattan såklart, Kungsan, Fridhemsplan, men även Hötorget, Odenplan, i Gullmars. Alltså det var överallt där man kunde liksom sammanstråla. Och det förstärkte den här meritokratiska. Jag brukar tänka på Plattan som att det har varit Instagram och Facebook och Twitter och Tinder och LinkedIn för liksom punkare, för hiphoppare, för skatare, för så många. Mm. Och det är ju någonting som vi kanske också kan komma in på, att idag så lever subkulturer med en så här svagare koppling till plats, därför att det sugs upp online. Jag bollar den där till dig.
Ja, jag tänker också ta ett exempel. Den boken jag var med och gjorde om svenska husockupationer, när jag skrev den tillsammans med bostadsforskaren Dominika Polanska, då hade vi tittat lite på stadsorganisering, stadsdelsorganisering i Stockholm och i andra städer, speciellt i Stockholm. Även Göteborg fungerar lite liknande, och se det som kallas gentrifieringsprocesser. När man pratar om gentrifiering, det vill säga gentry, det fina folket, hur det fina folket flyttar in och arbetarklassområden flyttas allt längre ut i periferin. Då såg vi att den processen var gentrifieringen befinner sig för stunden i stan, det brukar kallas den urbana fronten. Och den här fronten har liksom i Stockholm, kan man se, från 60-talets kamp om Klara kvarteren, och sen 70-talet om Södermalm, sen 80-talet om förstäderna, om de här industriområdena, liksom Lugnet och så, som låg i utkanten, och sen gått ända ut i periferin. Varje sån våg har också följt vågor av husockupationer som har skett där. Och det är också för att i de här områdena som är inte riktigt har satsats på, man har låtit dem stå och förfalla i väntan på att det ska bli ett sånt stort gap, liksom att man känner att nu kan vi riva och bygga dyrt här. I de här ruinerna, gråzonerna, har uppstått ett levande kulturliv. Att det har funnits konstnärer har fått flytta in, det har funnits billiga barer, det har funnits spellokaler. Jag tänkte på det när vi gjorde den här, så hade jag den här Pugh Rogefeldts låt Hog Farm i bakhuvudet hela tiden. För det är som han sjunger en historik över svenska, alltså Stockholms konsertlokaler i innerstan, som en efter en har fått stänga på grund av liksom upprensningen i innerstan, stadsomvandlingen, men också att FNs miljökonferens skulle vara i Stockholm 1972. Så det är inte bara Gamla Bro, utan han radar ju upp liksom en rad sådana ställen där han går runt i stan och så bara, där de stängt, snuten har tutat i ett horn, liksom. De har blåst och det här är igenklappat. Och Klara var ju ett sånt här levande kvarter dit man åkte. Och sen så på 70-talet, Mullvaden och så på Söder, kvarteret Järnet och det som skedde. Och det som gav upphov till det här huset var sådana platser. Och när jag pratade med folk där så var ju de väldigt så att de kom från en mängd olika förorter. Men man åkte in till stan dit där det hände. Att det fanns vissa stadsdelar där man hängde, där det hände saker. Men det var också skivaffärer, bokhandlar, spelställen var också... Ja, men precis som du sa, det var den tiden sociala medier. Skulle du veta vad som skedde, behövde du åka in. Vad kallar man en sån bokhandel då som är ett socialt medium? Och man kallar det infobokhandlar, kallades det. Det var hela nätverk i hela Europa med infobokhandlar. Det är därför bokhandeln heter Info här just. För att poängen var inte riktigt att köpa böcker, utan poängen var att åka in, hämta flygblad, få information. Det var den tidens sociala flöde. Så att det är också, tittar man på subkulturerna så hade ju de sådana platser, bara ställen där du kunde åka in, träffa folk, men också få reda på vad som skedde. När är nästa spelning, när är nästa demo, när är nästa sak som sker. Man kunde ha stencilerade blad, fanzines, piratradiosändningar eller någonting då för att utöka det där. Det är också något vi kan prata om sen. Vad händer idag liksom med sociala medier, med internet? Där de här informationsplatserna är inte längre platser. Det är bara virtuella platser. Du träffar inte folk när du åker in till dem. Alltså du åker ingenstans. Du sitter inte med en kaffe eller en öl eller någonstans och liksom har det här utbytet. Du måste inte hänga där. Du måste inte in till stan varje vecka för att få reda på vad som sker. Bara där är en stor förändring kring i hur liksom subkulturer och politiska subkulturer växer fram. Om man ska ta de här stadskamperna så tycker jag det är en sak intressant som i punken var ju att den växte inte fram i en sån här urban front, utan det var snarare den växte fram en rad spelställen där folk bodde i en rad förorter. Att åkte man runt så var det en spelning varje helg någonstans. Det var i Jakobsberg, man åkte till Handen, man åkte till Täby, till Åkersberga, till Huddinge, till Fullersta. Att det var... Man åkte ut från stan för att gå på de här ställena, och där var de ställena där band fick lära sig spela, kunde repa och själva komma fram. Utan de ställena hade det inte funnits en kommersiell musikscen, de kommersiella spellokalerna senare. Men det här följde inte den urbana eller husockupationernas utveckling, stadens utveckling som jag tittade på. Det tyckte jag var intressant, och det är hela min ungdom. Jag känner för fasen hur mycket man åkte mellan. Man var varenda gång allting skedde i förorterna. Och när man åkte någon annanstans så var det ju hit. Eller så var det till Odenplan som var ett sånt centrum där Folkets Bio låg och verkstaden. Och liksom där fanns också det fanns Södermalmspunkscen och en Odenplanpunkscen på ett sätt. Och folk som hängde där. Men för att ta det här exemplet jag tänkte dra då, och som Nathan när jag involverade, jag vet fler här, Victoria du var med. Det är också när plötsligt en rad subkulturer kristalliseras ihop och det blir någonting politiskt gemensamt. Och det var ju samband med Stockholm hade kulturhuvudstadsåret 1998. Och när Stockholm skulle marknadsföras i Europa genom så kallade, man skulle ha stadsevent. Ni kan se det i Norrköping idag, hur Norrköpings stad har liksom smulat ner kulturen, att den ska bara vara stadsmarknadsföring. Kultur är att marknadsföra en stad och locka investerare. Så fungerar de här kultur- och huvudstadsåren, och så fungerar i Stockholm under det borgerliga styret då. Så man körde en rad olika saker som hängde ihop. SL hade krig mot graffitin. Det var nolltolerans. Man lanserade konceptet nolltolerans från New York, att det skulle inte finnas några affischer uppe på gatorna. Man skulle liksom få bort klotter, men reagera mot småsaker. Och kulturen skulle då fungera marknadsförande. Och då kommer liksom den här båten Stubnitz hit, som lägger sig här nere i hamnen som en del av kulturhuvudstadsåret. Och är det någonting när det gäller platser, så platser är farliga om de är självständiga, om det uppstår subkulturer. Men någonstans har det också varit speciellt farligt om det är dans kring det. Det är liksom, dansen har alltid varit så här, alltså makten har alltid haft ett krig mot dansen av någon anledning. Från dansbanorna fram till jazzen, fram till disco, fram till rave-scenen. Där dansställena har sett som, det krävt speciella tillstånd. Man har sett att det har spelats svart musik, svart kultur förknäppas med sexualitet eller djävulens musik. Och det har förekommit droger, och vilket det gör på alla krogar, på alla liksom, på Stureplan. Men det är någonstans dansställena som man har inriktat sig och fört ett krig mot. Så Stubnitz, när det kom hit, så fick det dansförbud. De fick vara här, de skulle sprida kultur eller kulturhuvudstadsåret, men de fick inte ha några spelningar. Så de fick sätta ut skärmar, högtalare på båtens däck, där man kunde stå och titta på konserterna som skedde under däcket. Liksom. Och det här blir ju så absurt. Och då också hur Rave-kommissionen, som var den polispatrull som skulle liksom ingripa mot allt det här. Och då samtidigt pågick de här slagen på Docklands, mot hela den form av svartklubbscen som hade växt fram till teknoställen. Och ur det där 1999 så kom Reclaim the City. Och där, jag vill att du som var med och drog igång det bara. Vilka var det som kom till Reclaim the City, och hur hänger det ihop det här med platserna, Gud, subkulturerna och den plats ni tog?
Det var ju ganska mycket som verkligen sammanstrålade. Jag pratade med Henrik här innan om det, att så här, om man bara ens ska förstå hur subkultur skiljer sig från kanske ganska många saker, så finns ju de estetiska liksom elementen innan vi pratar om det som en kultur. För någonting måste sammanstråla. Och här var det ju liksom att flera subkulturer sammanstrålar, så att det blev istället för en subkultur kanske snarare en typ av rörelse. Och också en typ av, alltså Stockholm hade ju omvandlats rätt mycket, men på lite smygande sätt. Och det som idag har, när det är liksom, det går 13 lattegallerier på dussinet runt om i staden, och det är en väldigt stor inglasning, och det är liksom vaktbolag som ska kontrollera att rätt personer är där, eller att inte fel personer är där. Så den utvecklingen var ganska mycket i sin linda då, men man kunde ändå se det, och det var en del liksom, ja, jag säger kamrater, men jag kände ju inte alla, varken politiskt eller personligt än. Men bland annat hade vi möten här, det fanns ett nätverk som heter Gatans Parlament, och precis samma tid så var vi några också aktivister som från olika delar av någon rödgrön röra, huvudsakligen utomparlamentarisk sådan, som startade ett nätverk som heter Svartskallebrigaden. Och vi, väldigt inspirerade av Svarta Pantrarna, startade ett 10-punktsprogram där vi tittade på vilka behov som fanns för att flytta. Det var lite kanske en positiv reaktion på hur antifascismen hade varit lite så här begränsad innan. Och för att involvera fler som bodde i förorter som idag skulle vi säga rasifierades som icke-vita svenskar eller någonting. Så många av oss som var med i Svartskallebrigaden, vi gick också in i Gatans Parlament-nätverket, och vi började liksom undersöka vad är det vi ska samla kring. För att vi, ungefär ett år innan då, 98, så startades de här protesterna i England eller i London. Delvis ur en skotterrörelse och delvis ur protester mot motorvägsbyggen, som liksom kristalliserade sig till Reclaim the Streets. Och där man använde musik och kultur som ett sätt att få folk att ta plats på gatorna. Det hade skett innan, att använda kultur kring, jag hoppas att du skulle prata om Mattias, kulturkrockarna, protester mot så här Dennis-paket, eller Dennis-lederna och vad heter det, alltså planerna för att bygga om trafiken i Stockholm helt enkelt. Och hur det påverkade områden, men skulle påverka miljön framförallt. Men den saken var, även om det fanns mycket punkare, det fanns liksom lite så här depprockare och människor med måla facet och färga håret och gud vad, läste poesi på kaféer. Reclaim the City som kom sen skulle jag vilja säga blev så liksom kvalitativt och kvantitativt mycket större. För det kom folk från så här reggae-scenen, från rave-scenen, från hiphop-kulturen, från punken. Så att det var liksom ett smörgåsbord av subkulturella ingångar till det. Och att sätta ord på just att så här, nu ska vi inte släppa det, men vi ska ha kvar det vi vill ha. Då, jag ska väl lägga till att säga, tuben, eller toaletten som låg vid Odenplan, det var lokaler som SL formellt sett liksom ägde, men där hade det varit en nattklubb som var helt fantastisk. Det fanns ska-klubb, teknoklubbar, det fanns hiphopklubbar, drum and bass-klubbar, punkspelningar. SL hade bara, nu vrider vi åt, och det var säkerligen påverkat av både rave-kommissionen och ja, klotterpolisen. Så hade studion stängt som låg vid Sankt Eriksplan. Sen hade Chapeau Klack i Gamla stan stängt för att det låg bredvid där någon riksdagspolitiker hade övernattningslägenhet. Om inte att eller det var alltså helt otroliga grejer. Det hände ganska många. Tantogården fanns kvar, men det liksom var hotat. Så det var så scen efter scen som stängdes. Och när det sker parallellt med att så här, ja, för att kunna sitta i stan och göra någonting, så får du i princip gå och dricka en cappuccino för 40 kronor. Det var ju som dråpslag. Så vi kopplade det ihop det med liksom rätten till bostad och mot våld från ordningsvakter och krav på nolltaxa i kollektivtrafiken, att liksom staden ska vara till för alla. Så det var ett sätt att politisera utan att egentligen blanda in partipolitik, utan bara flytta fram vilka krav som vi tyckte skulle göra staden mer lämpad för alla liksom. Och sen, nu tycker jag att det var kanske lite nästan banalt, men jag tror att vi kontrasterade liksom graffiti som något levande mot reklam som något dött. Jag menar, jag tycker ju det. Och jag tycker att reklam är vidrigt, och jag kan vara lite sossig, jag kan vara kompromissa. Om de som gör reklam i tunnelbanan och i kollektivtrafiken betalar rubbet så att vi inte andra behöver, då kan jag vara med på det. Men annars så kan de betala. Ah, annars går de bort. Men alla de här sakerna som vi lyfte, det väckte ganska mycket genklang. Och så hade vi en fest, gatufest, vi hade fixat med, det finns folk som var ansvariga för det. Det är aggregat så vi kunde driva ett soundsystem. En vän som bor i det här huset var med och DJade, jag DJade också, det var många som gjorde det. Och sen så slog polisen ner, det här var 18 september om jag inte minns fel. Polisen slog ner så här helt utan proportion mot det. Slog järnring kring det och misshandlade väldigt många. Slet med folk, grep folk, körde iväg folk och så vidare. Och det var ju också lite osnyggt från deras sida att många av de poliser som dit kommenderade hade ingen susning om vad som skulle ske. Utan de bara stod där som någon typ av så här romerska sköldar, liksom, väggar. Men sen var det några som entusiastiskt liksom red in och piska på folk liksom och sånt där. Jag vet inte, på något mirakulöst sätt så blev inte jag plockad. Men det var ju även så att det var en del journalister som var där som bara tyckte att det var en spännande sak att bevaka. Och sen när de då hade använt sånt övervåld så fanns det liksom, de hade inget vettigt så här sätt att svara på det. Så att det spreds ju liksom tiofalt nästan. Så att vi ordnade en till gatufest med på en veckas tid, så vi hade en vid Mariatorget. Och jag vet även att en del som inte själv var på den första, men som var föräldrar, gick dit. Jag tror Tina, du var en av dem. Startade så här vuxna i vägen, som typ av så här mänskliga sköldar. Kunde varit liksom på Västbanken, fast nu var det i Stockholm. Alltså jag tror att det slog an många, satte fingret på massa saker som människor hade sett delar av. Väldigt få hade sett alla de här delarna. Jag hade inte gjort det heller. Men satte dem i relation till varandra. Så det politiserade på något sätt just en typ av rätten till staden. Men vägen dit var egentligen subkulturernas först och främst. Inte den traditionella politikens. Jag vet inte, det finns oändligt mycket mer att säga. Jag kan ju säga att jag precis då så, året innan 98 då, så startades ju också, inom ramen för kulturhuvudstadsåret så startades Stocktown som jag jobbat en del med. Som då var, bara hade en ambition att dokumentera gatukultur från runt om i världen. Och har gjort det sedan dess liksom. Oavsett om det har varit i Sydkorea eller i Nigeria eller i Brasilien eller i Japan eller i på Hawaii och så här. Men det blev så otroligt fascinerande, för jag tror att man kan säga att det politiserade indirekt, det var inte en avsikt, men det politiserade ganska många writers, alltså graffitimålare. För att kring, det var en stor festival ute vid Lida som The Stockton hade en del, och det här var liksom lite förannonserat att så skulle ske, och det skulle vara så här graffiti-legender som Scene och Futura skulle måla där. De är liksom gammeltestamentliga profeter inom graffiti kan man säga. Och det var lagliga väggar, det fanns liksom canvas, alltså duk som man fick måla på. Så det var ju liksom, och, men på grund av den här nolltoleransen, att den var förankrad i den här broken windows-teorin, att liksom om man låter, om man har överseende med småbrott så kommer det, då kommer kaoset. Och det här var ju en teori som egentligen är ganska mycket mildare i USA än vad den var i Sverige. I Sverige drogs en liksom konstig fundamentalistisk version av den. Så då hade Kjell Hultman som var chef för, han var säkerhetschef tror jag på Falk Security. Han har liksom investerat så mycket i att nu ska vi liksom bevisa våran tes. Så vi tar, de tog vid något tillfälle, ingen aning när, men det var någon gång på våren. Flera månader innan den här festivalen, den var i juli. Så tog de, ett tåg var målat som en hole card, det vill säga när man har målat alla väggarna utifrån som liksom har de som canvas. Den togs ur trafik och man hade en policy att man skulle tvätta allting, sanera det på 24 timmar. Men det gjordes inte, utan man rullade den åt sidan för att sen rulla fram den under Lida-festivalen för att kunna säga när man låter folk måla lagligt så kommer det ske mer olaglig målning. Och det här är ganska fascinerande. För det, till att börja med måste det vara ett av världshistoriens största exempel av så här planterade bevis. Det brukar ju vara liksom ett gram kokain och stoppar på någon. Eller någonsin. Nu är det liksom ett tåg. Men det är också så att någon som har betalat, alltså fakturerar 150 miljoner per år från Stockholms stad, eller Region Stockholm, för att jag bevakar graffiti åt er. Att den personen missat en så grundläggande sak kring graffitikulturen, att sedan jättelång tid så dokumenterade ju alla graffitimålare nästan rituellt allting de målade. För de visste att så här, det här kommer vara kvar i några timmar. För att det är så mycket ett eget så här, semiotiskt system där man liksom kommunicerar med varandra. Få kommer se det, vi tar bilder, det publiceras i graffititidningar. Så det fanns ju bilder på exakt det här de påstod. Det här målades igår på grund av den här festivalen. Det fanns ju bilder från det redan publicerade från långt innan. Så att, och att inte det blev en så här liksom nästan skotten vid Vasaplatsen skandal är helt otroligt. Men han fick långt senare gå. Men det som hände var just att säga, så här, när vi har, de flesta, det är ju rätt många writers som tycker att fuck lagliga väggar, vi vill bara, vi vill gå loss. Liksom. Folk kan vara agnostiska om det. Men när någon säger det, så att till och med när ni spelar schysst och målar där på en anvisad plats så försöker ni sätta dit oss för det liksom. Och det där grejen, det har ju varit, det var ju liksom ett mer eller mindre krig i ytterligare drygt 10 år innan det började lättas på nu. Nu finns ju till exempel Snösätra och det finns, och det är svängt i land efter land liksom. I Finland har ju liksom en gammal målare varit kulturminister och man har fattat att så här, det funkar bättre om vi låter, alltså det kommer alltid finnas folk som man tycker då vandaliserar. Men många som egentligen mest bara vill uttrycka sig, om vi ger dem en plats att göra det så kommer de hålla sig där. Men eftersom det var en ideologiskt tacksam fiende för att liksom, ha en typ upprensning i staden i största allmänhet så höll man det liksom som ett skådespel. Det är, folk har ju suttit sannolikt hundratals år sammanlagt för graffitibrott i Sverige på ett sätt som inte riktigt sker i andra länder. Det där superlilla om att det är hårdare i Sverige än i USA. I USA så var ju liksom att om du sökte tillstånd så fick du måla. Om någon butiksägare sa, vill du måla graff på de här jalousierna? Så det är supercool. I Sverige, festivalen Art of the Streets och Graffitifrämjande, de hade en dag på kägelbanan. Och så projicerade de med liksom en projektor motiv som såg liksom graffiti-inspirerade ut på Södra Teaterns fasad. Och då kom kulturborgarrådet och säger så här, det här ska väck, annars drar vi in stödet. Liksom. Så det var inte någonting som skadar, det är ljus, men det ser fel ut. Samtidigt som i staden har man haft väldigt hög svansföring kring liksom det fria ordet, om vi kopplar till bibliotek och liksom när någon, ja, men när Behrang Miri flyttade på någon Tintin i Kongo, så var det liksom, nu ska hela personalen på typ omskolningsläger. Så att graff, just att uttrycka sig i offentligheten på ett sätt som inte är sanktionerat, det är liksom en sån himla extremt så här, ideologisk viktig fixpunkt.
Mm. Jag tänker att mycket av det som skedde med borgarna på 90-talet när nyliberalerna kom, anledningen till att det är intressant att kanske dra upp idag är för att vi står ju inför samma kamper på ett sätt idag. Nu när det är, de har startat ett kulturkriget är så centralt för det liksom brunblå politiska projektet, att man ska bekämpa folkbildningen, man ska stänga ner kulturskolor, man ska stänga ner replokaler. Det är såna marknadshyror så att inte ens Nationalmuseet har råd att betala längre. Att det, kulturen har blivit en sån oerhörd krigszon, och därför känns ju den här diskussionen så intressant att ta. Det finns en bok här också som är Milanos motsvarighet till boken Den Info. Den lokalen, där gjorde de så att de började samla kartor över Milano och skriva var fanns de olika subkulturerna i staden från 50-talet fram till idag. Vad höll Teddy Boys, hippies, punkare, hiphoppar till? Var fanns spelställena? Var fanns sociala centren? Så de gjorde liksom en karta som man kunde följa år efter år, eller liksom med var 50 års mellanrum, hur den här subkulturella eller aktiva eller kulturella staden förändrades. Så jag tänker nu med alla er här att vi kanske inte har papper och penna här, men vi skulle ändå kunna berätta om de ställen som, var kom ni in någonstans och vad betydde de platserna för er? Vilka platser var det som ni hittade en gemenskap, hittade en kulturell gemenskap, hittade en politiserande gemenskap? Och jag tycker det här huset är så bra att utgå från, för att det här är inte en subkulturs plats så att säga, eller en kulturs plats. Här kan vi göra en arkeologisk utgrävning och hitta flera lag. Bara skrapa på de här väggarna så kommer du se spelningar liksom hur långt tillbaka. Så det är också, det var alternativrörelsen, det var hippierörelsen som hade en stor konferens liksom på ett stort möte på Moderna Museet, där man gick samman och diskuterade alternativa rörelser, alternativa tekniker, som gick ihop och köpte det här huset, en gammal kapsylfabrik. Men den här källan stod tom, så det var punkare från Oasen liksom, från som någonstans, vissa blev kvar ute i Rågsved, fortsatte göra saker i Rågsved under alla år, fortfarande idag är de aktiva, de gamla liksom, fast de är pensionärer idag och gör saker där ute. Men andra flyttade in till Södermalm och var med och köpte loss den här källaren, gjorde Café 44 och Scen 44 och det. Och sen kom ju också vågen med Bengtsson, Joje, Tompa Eken, alla de som kom utifrån Haninge, Handen, liksom Ultrahuset, Hunddagse, den scenen som tog med punken in. Alla de som har skolats här i liksom att både spela men också lära sig mixerbordet, liksom ljudtekniken här, generation efter generation som har varit. Vi har liksom haft, även tagit in hela graffiti-scenen hit, haft saker. Så att det här huset har ju blivit flera olika generationers samlingsplats. Och det är också frågan, hur fortsätter det vara det idag? Så att det inte blir bara en frys eller någon sån som låser någonting i en viss tid. Jag älskar Blitz och ungdomshuset, liksom, ungdomshuset i Köpenhamn och Blitz i Oslo. Men det kan också vara gången när jag kommer in där och jag känner, shit, det var 5-10 år sedan jag var här. Allt är precis likadant. Det känns likadant. Det är samma anda. någonstans är det häftigt att saker är kvar, men det är också så här, hur får man nya generationer att faktiskt känna de här platserna? För nu, vi har något speciellt med, idag fyller cyklopen 10 år också. Cyklopen äger vi, det här stället äger vi, så att det kan inte borgarna vräka, det kan de inte göra sig av med, som de har gjort med alla andra konsertlokaler, med alla andra ockuperade hus, med punkställen, med spelningsställen. Så att det här är liksom så här motståndsfesten som vi verkligen har bitit oss fast i, men vi måste se till att de blir levande. Så nu skulle jag vilja höra från, jag vet ju, vi har folk som drev hunddagis i många år, vi har folk som var med i Reclaim the City, vi har folk som spelat i massor med olika band här, sprungit på fester, och ni får jättegärna ta ordet.
Ja, men jag är då Ingrid Klinga och så är Göteborgs aktivist. Jag var aktiv i Kanonsföreningen i Göteborg, som ju då tog kontroll över Stora Avenyn en gång om året under 90-talet. Och samlade väldigt många grupper ifrån förorterna som manifesterade sin kultur mitt in i stan. Stort och mäktigt. Det var jättehäftigt. Och vi kom på clinch med kommunen och miste finansieringen. Och sen så blev det inget mer. Hammarkullekarnevalen har fortsatt hålla ställningarna där nere. Sen var det ravekulturen i Göteborg som var väldigt aktiv och var snäppet före här i Stockholm. Och intog många intressanta platser. Men där försökte vi samla olika organisationer och skulle vara under ett tak och samarbeta med andra så här, ungdomsföreningar. Och så blev lovade ett packhus i Göteborg och började flytta in där. Jag var engagerad i en förening som heter Soki. Vi gjorde scenografier för ravefesterna. Internationellt också. Men det blev inget packhus. Kommunen drog tillbaka sitt löfte. Så jag gick i exil till Stockholm då. Kom in på LAVA som just hade startat upp. I Kulturhuset. Som var ett frizon för ung kultur. Och med anställda liksom coacher som kunde då fånga upp vad unga människor ville göra. Och hjälpa till att manifestera olika projekt. Och så. Där fick jag jobb. Och sen var jag aktiv i Fylkingen under 10 års tid. Jag också blev välkomnad som oetablerad performancekonstnär. Jag skulle säga att Fylkingen faller nu, för de är inte självförvaltande som 44. Utan där var ju staden ägde ju lokalen och sålde ut den. Så nu vet jag inte vad som händer med Fylkingen. Och det finns ju någonting att lära om det här med självförvaltning, tänker jag.
Fler? Kom igen, Martin.
Ja, jag vill säga.
Ja. Om jag får. Ja. Ni får ju hindra mig när det blir en jävla gubbe att snacka.
Men, inte ABF.
Punk ABF, ja.
Ja. Nej, men det här med ultrahuset och hunddagiset och allt det där, det är ju liksom något som jag har upplevt från insidan. Jag bodde ju i ultrahuset de sista åren från 85 flyttade in. Men jag började hänga där 83 och var liksom en sån där kille som spelade där och så. Och då var det ju liksom så att de skulle riva det där för att bygga polishus. Och det var ganska lätt att protestera mot. Men sen så blev det polishus i Fläntan och vi hade lite tag när vi var fria. Och bara kunde fortsätta. Men rätt snart så kom ju kommunen igen och så skulle de bygga något annat. Den gången var det bostäder, det var ju lite svårare att säga att det vill vi inte vara med om. Utan då försökte vi ju prata med kommunen, men det gick ju inte. De var väldigt oseriösa om ni skulle fråga mig. Men de försökte hålla en bild utåt av att nej, men vi har erbjudit ungdomarna jättefina saker, men de tackar nej. Men det var inte sant. Det var omöjliga förslag de kom med och de lyssnade inte på våra. Så att från 86 så satt vi i sådana där samtal. Och man kan väl säga det att om vi hamnade lite snabbt framåt då i slutskedet där vi skulle bort. Då byggde vi barrikader runt där och vi hade stannat stenar och järnrör och många hade ju luvor på huvudena och sprang omkring. Nu jävlar ska vi försvara vårt hus. Det var ju kul. Som man gjorde på den tiden. Men hur det nu blev så kom ju folk ifrån det här huset ut och pratade med oss sista kvällen. Det var ju någon brandman som hade pratat bredvid mun på en restaurang och sagt nu jävlar kommer de här punkjävlarna och få stryk för nu har de samlat en stor polisarmé. Och det där var ju någonting som de hade lärt sig redan på mullvaden, att storma inte ockupationer med lokalpolisen utan hämta dem någon annanstans ifrån. För det hade ju varit så på Södermalm där att många hade ju bara lämnat sina hjälmar. Vi kan inte slå de här människorna, vi känner dem. Så att det var ju då för polisförband från Solna och andra platser som kom dit då. Och vi skulle ju ha gärdesfest samtidigt. Det var ju en otrolig massa band som skulle spela och det var fullständigt kaos. Vi flyttade den här gärdesfesten ut i handen och kom till oss istället. Och 400 pers ramlade omkring den sista kvällen.
Ja, bland annat.
Ja. Och samtidigt då så ringde vi telefonlistorna. Fram med alla bilar vi någonsin kan. För att liksom ta med så mycket som möjligt av det här. Det kom 3 bilar. Det var Jojas bil, gamla duetten. Och sen så var det min gamla fysiklärare, Per Inge, som kom. Och så min farsa. Och det var allt. Men det räckte väl en bit i alla fall. Och sen så dagen därpå då, vi eldade ju upp huset som ni vet. Det var ju så att Jean och Chris Torch från Jordkyrkos här, de kom ut och pratade med oss då. På kvällen med stormöte. Vad ska vi göra? Ska vi slåss med polisen då? Jag tyckte ju många, men de sa det, snälla, snälla ni, gör inte det. Det här, det, folk kommer kunna dö, så det blir inte bra. Och hur det nu var så lyssnade vi på det och sen så var det ju så att kommunen hade erbjudit oss ett annat hus och sagt att här får ni vara. Och vi hade sagt ja till det, men då hade de sagt att ni får lämna nyckeln till oss, avstäda ultrahuset 48 timmar och sen så får ni inget kontrakt. Lita på vårt ord, bling bling så. Ja, men det gör vi ju gärna fast ändå inte. Så vi hade väntat lite och avvaktat där. Men då bestämde vi okej, men vi tågar till det där huset. Och det var där då polisen stormade och grep 102 personer först. Och sen så var det så att vi hade burit upp Ante i sin rullstol på trappan. Och de skulle överge honom där. Och då skrek han att ni får fan gripa mig också. Och då blev det 103. Och sen så kommer vi tillbaka, vi som var i liksom ultragruppen hade varit iväg och hämtat musikutrustning och Tompa kom med sina bullpåsar, ingredienserna. Och ju bara polisavspärringsband där, liksom så bara, fan jag nu? Och då började vi väl, för att komma någorlunda snabbt fram så började vi spela på pendeltågstationen. Och så stod vi där och då hade vi ju liksom en plats på något sätt i alla fall. Men hur det nu blev så stod ju handelpolisen där med sina poliser och hundar och stod och vakt oss varenda söndag. Och det där var de då som gick till kommun och sa att fan, ni får ju fan ge de här ungdomarna en lokal. Alltså, vi kan inte hålla på så här. Och då fick vi det hus som vi fortfarande har nu då. Ultrahunddagis, som det hette först. Och där började vi köra spelningar då från och med februari 89. Och sen så pågick då det fram till maj 94. Och sen så var det väl liksom så att det var väl ungefär 500 band till från här och fjärran som spelade där. Längst bort från Mongoliet tror jag. Men hur det nu blev så blev det ju så att scenen förflyttades med Tompa då så småningom till hit, Café 44 istället. Och vi fick lite problem med nazister där som kom och kastade bensinbomber på oss och i parti och minut. Så vi fick byta ut alla rutor till plastrutor och sätta galler och grejer. Men de fortsatte att komma. Så vid något tillfälle så gjorde jag en... Folk började fly därifrån, blev bara jag kvar. Vi var ju rätt många som bodde där. Och hade rätt trevlig tid. Men sen så var det liksom bara jag. Och då målade vi om huset. Var du med då, Olle? När vi målade om.
Ja, ja.
Vi skrapade den gamla färgen. Och tänkte att nu när vi målat 3 sidor av huset. Då tar vi fram en backöl. Och sen så blev det sista sidan av huset ommålat förra året. Det här var då 94 kanske.
Får jag haka på en grej som, ja, på det du sa? Alltså jag tänker att... Det är en ganska spännande dialektik som du bara snuddar förbi i all hast. Att, jag skulle säga att mycket av den här alltså kamp för någon typ av autonoma platser, det har ju varit så här kärna i antifascism. Eller i Sverige, så, eller minst i Stockholm, så har ju det varit nästan... Alltså det har ju faktiskt inte varit, om man ska vara ärlig, så här, att vi ska skydda mot attacker mot flyktingförläggningar. Utan det har ju varit de autonoma platsernas oberoende som man har... organiserat sig kring. Och att punkscenen, men jag var ju doppade tårna i punken på sent 80-tal. Hängde mycket mer i början av 90-tal, runt 91-92. Så. Men jag var ju hiphoppare, så det var ju, jag kände som Mattias att så här, där med att vara syntare och punkare. Men det var ju en väldigt, alltså det var ju så att, ett tag var det ju liksom, det var ju trallpunk och det var liksom blommor i håret nästan. Och sen blev det till att ha en sån militans på några år. Men jag tänker att nu skulle jag vilja säga att subkulturen här, man ska säga, och för ungdomsscenen, hur man ens kan definiera den, skulle ju behöva just att växla om till att skapa platserna som är värda att försvara. Det, för att det är där som, om man tänker på 90-talet, så skulle jag säga att hela den här vikingarockvågen med liksom inte bara Ultima Thule men alla, I don't know, Dirlevanger och Pluton Sve och allt fan det var. Den krossades sakta men säkert av hiphopen, av rave-scenen, av indie-poppen, av Hultsfredsfestivalen, av spelställen. Att, alltså att den mosades ju socialt främst. Sen antifascismen fick ta gatubiten, men den kulturella biten togs av all den musik och all den kultur som de hade angripit till att börja med. Så vi behöver det, eftersom idag så angrips det, så behöver vi liksom, det är ju inte att vi behöver så mycket fysiskt försvara någonting som att vi behöver politiskt och socialt och kulturellt försvara rätt till platser.
Sen bara en fråga, för Haninge kommun var ju också lite speciellt i Stockholm, att det finns ju ingen annan ställe där man har gett ut så många platser, så många lokaler, att det fanns ju Royce och Gula Villan och Ultra var bara ett i liksom en liten övärld av ställen där ute som fortfarande idag lever och har punkspelningar.
Det... Och det trots att det var en kommun som nästan torterades ekonomiskt, ja, på 90-talet under liksom ekonomiska krisen.
Hur tror du att det var så? Att varför Haninge var en specialmodell i Stockholm?
Ja, det var ju liksom inte tack vare kommunen, utan det var trots kommunen, kan man säga. För de motarbetade oss ju kraftigt. Och det var väl i den här vågen av när de hade stormat och slagit på 103 ungdomar, gripit dem. Då blev det ju liksom lite uppmärksamma. Så här, varför gör ni så här mot ungdomarna? Och då... lite smått kritiskt. Och då tillsatte man ju en kommitté som hette Kommittén för ett mycket långt namn, men kulturföreningarnas lokalbehov skulle utredas. Och då blev vi några stycken som för varje förening som fanns, vi var väl fem föreningar som fick åka med ner till Odense och se på kulturhus och hade bytt det. Och det var ju fina grejer. Vi fick dricka konjak på kommunens bekostnad. Ja, och jag delte värelse med kommundirektören. Som jag vaknade på morgonen och var han stod och rakade sin stålmanshaka med rakmaskin så över mig. Som liksom, åh, tjena. Lite konstigt efter att ha just varit liksom ockupant och liksom behandlad som smuts eller så. Men i alla fall, och då i den här liksom förlängningen av de här då seriösa försöken att bemöta kulturföreningens lokalbehov, så föddes just den här kulturparken där Gula Villan då fortfarande faktiskt finns trots alla svårigheter att samarbeta med Haninge kommun och alla konstigheter där. Det är mycket detaljer alltså. Och teaterföreningen Roy och vi då som skulle ha två hus i den här kulturparken, vi fick ju inget i alla fall. Men i ett års tid så hade vi ett hus där. Sen försvann liksom den här mediala uppmärksamheten och så bara... Så fick jag höra ryktesvis att ja, alltså kommun säger ju att ni har ockuperat det här huset. Och bara, jaha, men hur är det möjligt? Vi har ju fått nyckeln av kommundirektören liksom, hallå. Men så jag ringde till slut upp och frågade liksom, jag har konstiga rykten här, folk säger att vi skulle ockupera ett hus och det är ju löjligt. Så, ja, men vi tycker nog det. Men hur då? Så, vi har ju fått nyckeln av kommundirektör. Ja, men har ni ett kontrakt? Så, det har vi väl, eller? Fan, har vi inte skrivit något? Då hade vi inte det då. Och sen så blev vi liksom lite splittrade i föreningen där tyvärr också. Så vi retirerade tillbaka till det där hunddagiset och delvis då med i Gula Villa lite grann på ett hörn. Liksom fick vi vara med. Ja, hur finns då vi kvar idag kan man ju fundera på. Delvis är det ju där med liksom ultrahusgruppen på nätet. Man kan träffas lite grann gamla Fabbe där till exempel. Och andra gamla kufar. Men jag vet inte, jag har nog inte så mycket mer att säga kanske. Eller så har jag det tyvärr.
Mm. Någon mer? Ja. Och vi hör gärna från andra också än bara punkställen, men även om vi gärna hör om punkställen också.
Men jag tänkte bryta in med en annan fråga egentligen. Mm. Det har varit mycket tillbakablick idag och historik och så, men jag är ganska intresserad av alltså, nuläget och vägen framåt. Jag jobbar som arkitekt och stadsplanerare och jag har märkt också att kulturen har ökat i värde, att man börjar titta på kultur på annat sätt. Nu kanske inte det är tillräckligt, men... jag undrar lite, vad önskar ni er av kulturpolitiken och stadsplaneringen? Och sen så undrar jag också om det finns några liksom exempel internationellt på städer som har en annan kulturpolitik där faktiskt man får till det här ekosystemet så att subkulturer kan uppstå och frodas?
Jag hakar gärna på, men du kanske... Ja, men jag tänker att just nu och under ganska lång tid så Stockholm är ju faktiskt lite det som Norrköping vill bli, tyvärr. I bemärkelsen att kulturen och subkulturen ska på något sätt, liksom, på något anilöst sätt generera vinst. Liksom. Att det är värdet med kultur snarare än att det är ett värde i sig själv. Man kan ta väl som exempel, det är så här ställen jag jobbat mot eller med, liksom Trädgården till exempel. Det är ett fantastiskt ställe på massa sätt och vis. Men jag tror att det är, ja, men nu, i somras så meddelade de att de skulle sluta. De har haft något som heter Daytime Sessions där så ganska legendariska DJs har spelat på så här lördagar på dagtid. Och då har liksom, folk som kommer från ravekulturen eller dansmusiken med grå tidningarskärm eller som är småbarnsföräldrar kunnat gå ut och lyssna på techno mitt på dagen. Liksom. Och från ett så här, jag bara ser hur liksom centerpartistiska tjänstemän i stan ser att det här är så bra, nu kan man liksom tjäna pengar på det. Men problemet är ju kanske att det där var möjligt därför att när det etablerades, eller när Trädgården kom som ställe överhuvudtaget, då fanns det ju en hel liksom arkipelag av Pluto, Kruthuset, Korvfabriken, det fanns svarta, vet du, alltså det fanns massor av ställen som var gråa eller svarta scener. Och så kunde liksom de vita ställena, eller de alltså legala ställena och officiella ställena kunde liksom ta grädden, skumma av grädden liksom. Och det jag vill komma till, det är väl att det måste finnas gråa scener för att det ska överhuvudtaget finnas något så vinstdrivande. Så därför, det är väl dels det här repressiva som är ett problem i sig. Men sen är också tanken om att allting ska bära sig ekonomiskt. Det är de två bitarna. Men jag kan ta, som Atrium Ljungberg till exempel driver ju att man öppnar, om man bygger om i, vad heter det, Slakthusområdet, så ger man en massa plats åt, jag skulle säga, subkulturella uttryck. Klubben Hosoi, som, alltså det är vän till flera av oss här som driver, ett fantastiskt ställe, och det är liksom en rätt så öppen plats för väldigt nyskapande musik och så, men den finns där på nåder utifrån att så här, det här ska göra området mer attraktivt, och det är också ett liksom tidsbestämt hur länge de får vara där. Det är ju samma sak med, vad heter det, Stadsgårdsterminalen som finns nu, som också är ett jättebra ställe, men att det är så här, ni får vara här så att liksom öka ett värde liksom. Inte att ni, det är ett värde att ni är här, det är där det behöver börja. Det här är inte sagt en sekund för att liksom, jag menar inte att skuldbelägga de som driver de ställena eller Trädgården eller Eden. Eller, det är skitbra att folk hittar nya sätt att använda utrymmen i staden. Det är superbra. Liksom. Men man, om det att stödet till dem var liksom lite mer villkorslöst eller inte så hårda villkor, så skulle det också vara lättare att låta scener utvecklas där mer. Så det är det jag önskar, att man kan liksom pressa fram. Det var någonting mer jag vill säga. Nej, men jag vill bara backa tillbaka till Mullvaden-tiden och 70-tal och sånt där. Där jag tycker det är viktigt att förstå att det fanns ju i Sverige en typ av, ni vet, att musikrörelsen eller proggrörelsen, den var ju väldigt vänster, men den var också vänster på ett sätt som jag tycker var politiskt puckad. Därför att man såg, när man skulle se det som politiskt, då hade man något så här Pete Seeger, Woody Guthrie, trubadur-ideal för att förstå musik som politisk. Så det var, nu blir det nästan karikatyr, men mannen med liksom gitarr och som läser upp politiska manifest, det är politiskt. Och det här är så här, jag av någon anledning plöjde jag igenom alla nummer av Musikens makt, som var proggrörelsens tidning, och letade efter vad skrev de om svart musik. Och om det var så här Curtis Mayfield och han säger någonting som är socialt medvetet, då är det så här, men det är ganska bra. Om det var liksom, jag vet, Pointer Sisters eller något disco, så bara, vad är det här för skit? Och det är för att de inte förstod att få ta plats i sig är politiskt. Och disco och hiphop och ravekulturen och så vidare är inte, alltså hiphop, jag skulle kunna spela politiska hiphoplåtar i 6 veckor här utan avbrott. Men hiphop är främst politiskt därför att människor som tidigare inte fick ta plats kunde ta plats. Så jag tror att, liksom, vad jag vill komma åt? Jo, men att när, om vi ska försöka forska lite på det här som Mattias var inne på, hur återskapar någonting? Att komma ihåg att det viktiga kanske inte är att folk säger rätt saker, utan att människor som annars inte kan ta plats får göra det. Det är det politiska, primärt. Att vara väl noga med det. Och det där då, ur stadsplaneringsperspektiv, Jesus, då är det som liksom att inte ha den överplanerade staden, utan låta saker få växa underifrån. Och att det politiska styret ska liksom välkomna allt sånt där. Jag har ju själv liksom, jag sitter i en referensgrupp som kulturförvaltningen har, som ger stöd till demokrati och eget skapande för relativt oetablerade kulturaktörer. Jag satt förut i referensgrupp för Kulturrådet för musikarrangörer, och det som hela tiden blir stötestenen är alltså Kulturrådet ger jättemycket väldigt bra stöd, och jag är liksom superimponerad utifrån att ha haft en superskeptisk syn utifrån. Men det som är stötestenen i Stockholm och delvis Göteborg, det är lokalfrågan. Det saknas inte folk som gör grymma grejer, det saknas platser där de kan få liksom återkomma och göra det. Där man kan liksom få någorlunda villkorslöst göra sin grej. Och vi, jag menar, det är ju, vad heter det, Mondo, eller liksom det som låg vid Medborgarplatsen förut, var en sån arena man kunde göra grejer. Det finns inte kvar. Det är så sjukt många platser som har försvunnit. Och det är också när, alltså apropå det med gentrifiering, när kvadratmeterhyran ökar enormt mycket. Det är inte bara det här liksom att så här folk gnäller om det spelas högt efter 10:00. Det är ju även att barer till exempel, förut hade de flesta barer, det gick att dansa på många barer, men idag så här, den krassa kommersiella logiken är att det viktiga är att kränga sprit. Förut så hade man, jag jobbade en massa år på Marie Levaux till exempel, vid Mariatorget, då var ju liksom det stora dansgolvet det som drog folk dit. Nu finns nästan inga ställen där ett stort dansgolv i grunden och man tjänar in det på en bar, utan nu är det stor, det är bara barer. Det finns inte ens fysisk plats att liksom röra sig, vilket påverkar hur människor träffar andra människor, hur man liksom kan omförhandla vem man är, träffa människor bortom sin station i livet, på jobbet eller utanför arbetslivet eller i arbetslöshet eller i sitt bostadsområde. Så de där döda, alltså ytorna har dött liksom.
Men jag tror för politiken och liksom för kapitalet, om man säger så vad fyller kulturen för funktion? Och det är alltid så här, det har handlat om skapar en marknad, skapar ett värde. Är det här någonting du kan köpa saker? Du kan köpa upplevelser, konserter, t-shirts, spelningar. Det finns pengar i det. Det finns en ekonomi i det. Då finns det ett intresse av det. Om det inte är ett, liksom ett sånt kommersiellt, då finns det inte samma intresse. Om det inte är så, den andra synvinkeln som är viktig då, att det handlar om kontroll, liksom. Är det här någonting som skapar lugn, skapar social fred, skapar stabilitet i ett område? Att ge kulturföreningar, det har ju varit lite Haninge-modellen, det är så Rågsved har kört. Så finns det ju i flera städer, även i flera mindre städer så vet man att men ungdomarna kanske inte ställer till bus på gatan, men de kanske flyttar härifrån. De drar in till städerna, så vi måste ha någon form av kulturverksamhet som, för att hålla folk kvar och veta vad vi har folk. Men då gäller det ju också att det finns en kontroll över de här platserna. De måste någonstans drivas av kommuner, drivas med kommunala pengar. Men då kräver det ju skattepengar och det kräver liksom insyn. Och jag tror, ju mer vi får fascistiskt inflytande, ju mer brun nyans det blir på det blåa, att det inte bara handlar om pengar, utan det handlar också om att kulturen är både någonting man ska kräma in saker på, men det är också någonting som de känner att fungerar inte som kontrollinstans, utan snarare det här är ställen som sköter sig själva, som driver sig själva. Det är föreningar som har en egen verksamhet, så är det där ett hot, någonting som måste stängas ner. Och jag tycker Malmö stad är ju så intressant, liksom, hur en gammal hamnstad, industristad, skulle omställa sig till en postfordistisk kunskapsstad. Man tar dit högskola och så har man de stora rätt industriella områden liksom i stan, motsvarande de som vi har haft här, liksom Lugnet och så, där man lät en stor kulturverksamhet få finnas till för att man tänkte det här ska locka den kreativa klassen, att de vill bo i en stad där det händer saker, det finns klubbar, det finns konserter, och då kommer de få rätt kreativt folk att flytta dit och studenter att stanna kvar och vara där. Men samtidigt har de fört ett krig mot svartklubbarna och stänger ner alla svartklubbar. Att det får inte vara självständigt, det får inte vara en svart ekonomi i det, det får inte vara. Och där är ju dilemmat även i stadsplaneringen, så här, att så länge man trycker på att det behövs möteslokaler, alltså demokratin måste ha ställen att träffas. Och det, om vi ser i Stockholm så här, antalet ställen där du kan ha möten, det har ju bara totalt minskat sen liksom 60-talet, sen 70-talet. Hela kulturhuset byggdes ju med motiveringen att det skulle finnas en icke-kommersiell plats där stockholmarna kunde vara med och bedriva verksamhet. När jag blev politiskt aktiv, då var det hur lätt som helst att bara låna en lokal på ABF, eller så gick vi upp till Medborgarhuset, vi fick låna stora salen eller småsalen och kunde ha möten, det fanns folkhögskolor, vi fick låna gratis. Det var inget problem att träffas. Idag måste man ha en rejäl ekonomi för ens kunna träffas någonstans. Och nu så blir det ju mer och mer marknadshyror på de här. Som ABF-huset hade ju länge en deal till exempel, att de behövde inte betala marknadskostnaden för liksom ytan där huset står, vilket gjorde att de kunde hålla kostnaden nere. Men det avtalet har ju gått ut, så nu måste de ABF-huset börja tänka marknadsmässigt. Och jag har ju haft studiecirklar där, och det var ju bara en så här sorg att känna att varje år så kom på en 5 träffar studiecirkel, det kostar 400, halvår senare, nej det kostar 500, 600, 700 kronor liksom, för att de där pengarna, de behövde mer och mer pengar för att liksom få alla ställen gå runt. Så att med den här formen av marknadshyror som det är för, alltså det är ju inte det för bostäder, men det är ju det för liksom kommersiella lokaler. Och då faller ju även alla kulturföreningar, teaterföreningar och så in under det. Så det är ju också det som dödar spellokalerna mycket. Så vi ser ju liksom en kulturdöd från det kommersiella hållet, samtidigt som man skär ner bidragen, drar in pengarna till ABF, drar in pengar till replokaler, till studiecirklar. Och då är det de ställena vi har kvar nu vi måste tänka på. Liksom, hur gör vi de här till aktiva motståndsfesten, tycker jag. Jag har inget bra svar för stadsplaneringen där, för det känns som så här, stadsplaneringen går mot hela tidsandan på det sättet. Victoria ville först.
Det känns som att sitta här och lyssna på er, liksom att bara sätta sig i kontakt med ja, men liksom insikten om att infobokhandeln till exempel fortfarande käk och i Amsterdam eller så här ockupationsstöd. Det är som att inte alla, men en absolut majoritet av alla formativa händelser i mitt liv är liksom kopplade till ockuperade hus eller så här, grejer vi har gjort på gatan eller så. Alltså, allt det som har byggt mitt liv och min person på något vis är kopplat till sånt. Alltså om vi pratar då om det här med identitet på något vis då. Alltså det som har byggt min identitet är helt kopplat till de här platserna liksom. Men om vi vill bortom det här med identitet, alltså så här, om vi identifierar den här fixeringen vid identitet och individualismen som ett hinder liksom för det som vi behöver göra, alltså att försöka frita på något vis fler och fler utrymmen från kapitalets grepp liksom, som ju greppar om allt fler sfärer liksom i våra liv. Då tycker jag att det är så spännande att tänka på alltså det här som vi gör här tillsammans idag, liksom tänka på platsen istället för identiteten då på något vis i subkulturernas, alltså platsernas betydelse där. Och då tror jag att om vi kopplar det till din fråga Mattias om så här, vad kan vi göra med de här platserna som Kapsylen eller Blitz eller cyklopen eller så här, för att det inte bara ska bli museum liksom, över någonting som en gång gjorde eller hade så här, att vi behöver använda den relativa, vad ska vi kalla det för liksom, alltså det värde som etableringen, alltså att vi har funnits så pass länge liksom, att vi har haft det här stället så pass länge, att vi har byggt relationer till folk som har relativ makt, typ inte nog med makt för att sätta sig upp mot kapitalet, men ändå liksom viss, vi har relationer in i parlament, kanske in i olika förvaltningar och så här. Och att använda platserna och relationerna som finns runt om platserna för att ta nya ställen. Om så bara för en kväll, du vet så här. Alltså att inte bli för bekväma med att det är nog jobbigt liksom att... Jag menar, jag sitter här i huset, jag är med och förvaltar huset här. Liksom, så jag vet, det kräver så mycket tid och liksom, det kostar pengar och allt möjligt sånt där. Så det kan kännas ibland som att det är nog. Man kan inte kräva mer av sig själv eller av sin gemenskap än det. Men kanske ändå så här, om vi inte ska sakta gå mot en säker död typ, att vi måste tänka mer offensivt. Vi kanske måste liksom ta korsningen, Katarinavägen, Folkungagatan och ha en fest där. Eller ett folkkök där. Eller så här, bara för att komma ut ur vår egen lilla sfär. Alltså om vi tänker på platsen då som viktig. Alltså att varje ny plats som vi tar tillfälligt eller långsiktigt liksom generera nytt liv på något vis liksom. Alltså det hänger ihop med det på något vis liksom. Så det tror jag, det skulle jag vilja att vi gjorde. Och det pågår i det lilla liksom sådana samtal här i huset redan liksom. Alltså bara så, inte på något sätt officiellt sätt, utan när vi tar en kaffe upp i Kalypso så kan vi prata om det liksom och sådär. Så sånt tror jag på att börja prata om på bred front och undersöka så här, experimentera med det som vi alltid har gjort, alltså på ett lekfullt sätt. Det behöver inte vara värsta planen, vi kan bara, vi har konstnärer i hela huset, vi kan göra skitfeta banderoller typ. Vi har musiker och liksom teaterfolk och allt möjligt, bara göra ett litet spektakel, alltså bara tänka mer lekfullt. Jag menar, det är, det är också svårt idag för att det, repressionen är så jävla hård att det känns som att man kan bli så här, man blir utmålad som terrorist i tidningarna, man sjunger om två mammor och sjunger en sång liksom om klimatet, så kallas de för extremister och så måste statsministern och klimatministern ställa in ett möte liksom. Det har vi haft den här veckan liksom. Alltså det är ju helt sinnessjuka tider vi lever i, men liksom så här, eller hur, vi måste väl bara vara de extremisterna då liksom, på något vis, de clownerna, de så här, det tycker jag.
Bra.
Jag tänkte när vi pratar stadsplanering, och vi pratar ju mest musikkulturer kanske nu, men jag ville bara peka på det här med odlingsmark i staden och koloniströrelsen. Glöm inte av dem. Det är frizoner där människor för social mötes och kunskapsöverföring. Demokrati i liten skala, möte mellan generationer. Men där, eftersom markpriserna och gentrifieringen ser ut som det gör, så kommer ju även odlingsmarken vara hotad. Det här är små föreningar runt om i staden, i våra förorter, som kommer komma bli undanträngda, men som är oerhört viktiga och också för vår matförsörjning i staden. Så jag vill bara göra er observanta på koloniströrelsens potential och att det är frizoner att värna om.
Helt apropå det, så en person som jag inte nämnt vid namn för, men nu gör jag det, men Damir, en kamrat som var verkligen väldigt viktig för både Reclaim-festerna och i Svartskogsbrigaden. Han har ett jättefint kolonist- och odlingsprojekt på gång som... Jag hoppas att det kommer få det stöd som det förtjänar. Men det tror jag. Men lite nu bara...
På Järvafältet.
Ja, nu går jag tillbaka just till så här, tragglandet på kulturförvaltningen. För det är lite läskigt, det är hjärtskärande. Men det också finns någon typ av potential i det. Det var ganska många projekt som på lite yxiga sätt, som ansökningar, som motiverades utifrån gängkriminaliteten och våldet som vi ser idag. Och jag tycker ju... Det är så jobbigt för att man förstår vilken, alltså hur internaliserad rasismen är för många. När många till exempel vuxna föräldrar ansöker om projekt där det enda skälet till det är att så här, det här är bra för då blir inte våra barn kriminella. Alltså att de inte kan säga, det här är bra för min son har rätt att lära sig att måla. Eller har rätt till musik eller sådär. Men, och det är läskigt med liksom en så här instrumentell syn på kultur på något sätt. Och det är ju också det som SD har till 110%. Mm. Kultur är till för att vi ska nå det här. Det är liksom en tjänare till makten. Men jag tror att vi skulle behöva gå in på något liknande sätt fast från motsatt håll. Alltså på något plan kunna tala om, inte att så här, kulturen är till för det här, men det här kommer hända om kulturen inte får ta sin plats. Mm. På det sättet behöver vi kanske prata. Och det är ju så här, jag minns att liksom det var något så här skifte runt, ja, men millennieskiftet när, alltså innan det och på 80-talet, så var ju, alltså relationen innerstad och förort var ju ganska annorlunda förut. Idag är det ju, just på grund av gentrifieringen, så otroligt mycket mera av en, resurser är omfördelade i staden. Och kring, ekonomin kring kultur i innerstaden är ju ändå väldigt, väldigt mycket bättre än den är i ytterstadsområdena. Alltså att där människor har betalat 6 miljoner för en lägenhet, då kommer de som bor där kommer vara sådana som har sådana inkomster att det går att finansiera mycket kultur på marknadslogiskt sätt. Så det kommer göra alltså innerstaden till ännu mer otillgänglig från de som är från andra delar av staden. Och när då också, som vi nu har fått aviserat från en rödgrönt styre, så kommer liksom SL-kortpriset höjas. Det har liksom dubblats på 2000-talet. Så jag tror att alltså, kulturen kommer ju bli så ännu mer segregerad och vi måste hitta sätten att slå mot det och öppna upp. Jag vet att en god vän som sitter här, han arbetar med det fantastiskt mycket i föreningen Selam, som jag också jobbar för ibland. Du får gärna säga någonting om den resan, om du pallar.
Jag kan säga lite kort bara en tanke. Nej, jag tänkte lite på Victoria, att återta eller ta platser och claim the streets och allt det där. Men det är också viktigt, tror jag också, att de platser som redan finns, som är etablerade, som det kan vara allt från konserthuset till, att de också tas utifrån ett perspektiv att det är ändå, de är skattefinansierade och det är liksom vissa människor som är där bara. Alla stockholmare får inte ta plats där. Och det är också ett otroligt viktigt.
Väldigt bra poäng.
Mm. Jag har jobbat som folkhögskollärare hela mitt liv och jag vet i början, när jag började, så fanns det hot att man skulle skära ner, kommunerna skulle skära ner. Men då var det så att det fanns så många människor i riksdagen som antingen hade föräldrar som hade jobbat på folkhögskola eller själva gått på folkhögskola. Så det fanns en allmän uppslutning och förståelse för att folkhögskolan är ett system som är i sig demokratiskt, och även om det finns ganska många folkhögskolor som är inkörsportar till musikhögskolan och så vidare, men den allmänna tanken är, handlar om att man ska tillsammans utforska världen, breda ut sig i kulturen, kunna göra sitt som medborgare. Det är alltså, om vi får igenom någonting där man kan samarbeta med folkhögskolor ännu mer, så tror jag att det vore en fantastisk, också en fantastisk plats där man är varje dag också ibland. Och ibland spelar man på kvällarna.
Jag tänker mig det här med, ska bara svara om det här med folkodling och odlingar, stadsodlingar, så är ju Tantolunden är ju ett bra exempel på en sån gemenskapsodling som man kan komma in och vara med om och odla tillsammans, och de också försöker bygga kontakter utåt till förorten. Men det är också, Tantolunden har ju blivit en sån okontrollerbar plats för staden, att det är så många som kommer dit och festar och liksom grillar och hänger på kvällarna, så att anledningen till att staden någonstans upplåter mark för sådana initiativ är för att hålla buset borta. Och det är ju ofta så att kultur har fått lite pengar, att det har sett så, ja, men kultur kostar, det vill vi inte, men om det här är någonting, vi behöver inte betala dem, men det håller buset borta genom att det är folk som är där, vuxna människor som odlar, gör saker, så ser man mellan fingrarna, eller tycker till och med det är bra, för det är en sån billig liksom, sätt att liksom förändra det området.
Kungsan Kravaller ger vattenfestival.
Ja, och så har ju Socialdemokraterna jobbat i alla tider. Högern har till viss del kunnat ta till sig sådana argument. Men med Sverigedemokraterna och så vid makten så har det alltid varit... Förut har det kunnat säga att det här är ett arrangemang för att få in mer kvinnor, för att få in mer invandrare. Det ska skapa gemenskap, samförstånd. De där orden har ju blivit tvärtom nu. Så fort de kommer, då är det liksom, nej, det där är politiskt, det ska dras in pengarna. Man kunde göra drogfri Lucia, eller liksom det fanns alla sådana bidrag. Så att de har ju, å ena sidan så kan man säkert vända borgarnas rädsla och skräck liksom, för att de känner att de har tappat kontrollen över gatorna genom att komma ut med egna initiativ. Speciellt om de initiativen uppfattas som man gör, att de inte kommer börja pumpa in pengar på det. Å andra sidan så är de så extremt paranoida till allt som är självorganiserat underifrån. Att det finns en liksom politisk agenda där som är riktad mot dem, att de vill ha kontroll över det. Så att det... Nej, men sådana initiativ är bra, men de är mitt i liksom en stridszon just nu.
Hej, Lina heter jag. Tack för ett jättebra samtal. Jag tänkte på det här som sades, liksom att vi ska nyttja det vi har. Jag kommer från Folkets hus och parkerrörelsen. Och där är ju väldigt mycket, som finns ju 500-600 hus även idag. Och det finns mycket för- och nätverksträffar som vi har etc. Och där ser man ju hela tiden att det här, även jag då för 10 år sedan när jag vinner här, att jag tänker där mormor och farmor dansade. Men det lever ju kvar så mycket än idag, och där tänker jag att det finns väldigt mycket lokaler, för vi pratar alltid om den här betydelsen av mötesplatser och med det politiska klimatet som är idag, att de här mer och mer försvinner. Inte för att det inte behövs, men för att man inte riktigt tänker jag pratar om det på samma sätt. Och då tänker jag också med, om man går ihop med Kulturrådet diverse, så jobbar ju många av de här husen väldigt aktivt att söka pengar för kulturen, men också att söka pengar med personer eller band eller teatret eller vad det nu kan vara. Så jag vet inte riktigt vad jag skulle komma ut med det här, men jag tänker bara att det kan vara jättebra. Det är många som inte riktigt heller riktigt vet att det finns. Och återigen så finns det 67 hus här bara i Stockholm som används väldigt aktivt. Men också ibland som man märker, tycker jag då, när man ser på de här olika Rågsved, Fisksätra där jag har då varit aktiv, så är det, de kan användas så mycket mer. Och då tänker jag, som du sa, så här, att vi ska använda det vi har, och ibland behöver det kanske inte, ägandet är ju superviktigt för att kunna göra vad man vill, för att inte komma i det här politiska, jobba ute i Nacka, galet. Men just att det finns ställen där man till en billigare peng oftast kan hyra och använda de här sakerna tillsammans. Jag tänker att det är en viktig aspekt att ta upp.
Men får jag säga en sak bara, som det känns som det som jag sa förut, alltså om att till exempel om att gå ut och ta liksom en korsning eller sånt där, göra någonting, alltså i egenskap av att då vara ett redan ett hus och skjuta fram positionerna, då menar inte jag att vi ska göra det istället för att använda våra redan befintliga hus. Jag menar att vi ska använda kraften, den relativa kraften som vi har, fast det är försvagade. Och då menar jag också Folkets husrörelsen, jag menar folkhögskolorna, jag menar allt det som har ett spår kvar av någon slags folklig geist eller sådär, och flytta fram positionen, alltså så här, sättet att få folk att använda de befintliga lokalerna kanske är att gå ut och göra någonting som är lekfullt och spektakulärt och liksom som genererar intresse och, ja, men något antagonistiskt, att det är någonting som inte bara är så här. Kom ihåg att man kan ha ett möte också på kapsylen eller på ABF typ så här, utan nej, liksom gå ut och göra någonting som är konfrontativt. Det tror jag också skulle ge nytt liv åt liksom det redan befintliga.
Jag tänkte, om jag får kommentera det, eller jag minns en god vän till mig sa så här lätt nostalgiskt att så här, det skulle behövas en ny Reclaim the City, vi skulle ha liksom en ny gatufest och samla alla så här, liksom, nästan tårögd. Och jag kände att, ja, jag känner ju så också, men ett problem är att vi behöver inte ett nytt Reclaim the City, vi behöver ett Claim the City. Det är liksom en hel generation av unga som aldrig har haft den relationen. Alltså när vi organiserade oss för Reclaim så var det utifrån saker som vi hade en fot in på. Och jag minns som så här, jag och Josefin Hinders, vi kom till dig på Lava och gjorde affisch för en andra fest. Vi hade en självklar idé, var kan man gå och fixa och trycka upp affischer liksom. Vi hade en relation till massa platser. Vi hade en liksom, uppfattning om vilka resurser vi har. Och jag tror att väldigt många unga idag inte alls har samma självklara uppfattning om vad... Alltså ytterst, det är så här, att de inte vet vad de ens har för rättigheter. Mm. Och så på det sätt tänker jag att man behöver någon liksom, nästan meta-folkbildning. Mm. Know your rights. Och liksom att, så här, vi ska då ha en långtgående tanke om vilka rättigheter folk har. Och inte bara vad de har för formella rättigheter, utan liksom att hur de ska kräva dem och så. Så där tror jag att det är omöjligt att liksom bara stå stilla, antingen går man bakåt eller går man framåt. Och ska man gå fram, jag tror jättemycket på det du säger, att det behöver vara någonting konfrontativt, för att det måste hamna i blickfånget. Det måste bli en stridsfråga, och det måste vara utifrån våra sätt att se våra. Men alltså att det kan inte vara från tidigare crew till exempel. Jag tror också att man ska inte underskatta hur liksom, gräsbränder, hur de sprids snabbt. Alltså att folk tittar så ofta sidled så fort någonting, man kan ta liksom, historiskt, liksom, medborgarrörelsen gav inspiration till National Organization of Women som gav organisation, eller inspiration till Stonewall, till, alltså att det går som just en löpeld. Så att jag tycker inte det finns så här, så jävla pessimistiska ska vi inte vara, det är alltid mörkast innan ljuset kommer.
Nej, men Folkets hus är ju någonting som finns, men det finns ju även medborgarhusen här. Och nu har ju till exempel Cyklopen, flera av de som har drivit Cyklopen under flera år har ju anställts av Hägerstensåsens medborgarhus att driva verksamhet där. Så där är ju jättespännande hur de jobbar med två lokaler. Liksom. Cyklopen har fester, spelningar, men Hägerstensåsens medborgarhus, där finns allt från baby rave till liksom studiecirklar. Till... Så det kollar verkligen upp dem. Men sen pratade i början lite om så här, men om man ska prata subkulturer, dagens subkulturer. Var hänger kidsen? Var samlas ungdomar? Vad har de för platser? Och då är frågan om liksom de virtuella platserna har blivit så viktiga att det inte finns så många sådana platser längre för att liksom bygga sin identitet eller bygga sina gemenskaper. Allting kretsar mer kring sådana platser, men det är, jag jobbar med några liksom som fixar punkspelningar nu, bara kollegor. Och de har berättat i Göteborg nu så... Vi är väldigt gamla, vi som är här, att det har varit spelningar när folk blir äldre och äldre, det kostar pengar att gå. Liksom. Då har de börjat att alla under 20 år går in gratis för att de måste förnya scenen. Och det har gett en så här stor tillströmning, och nu börjar de försöka prova det här. Liksom, att de någonstans måste vi nog på ställe efter ställe ha en plan. Hur ska vi få in en ny ung generation? För att nät och virtuella gemenskaper i all ära, liksom, och du lär känna folk över hela världen, utvecklar kultur, men blir det inte, kommer man inte samman i en fysisk gemenskap, gör saker tillsammans, möter, hänger, sover, liksom hånglar, svettas, dansar tillsammans. Så jag tror inte en sån gemenskap håller över tiden, att den är flyktig, den blir som en trend. Det är någonting ändå fint i att vi är rätt gamla här, för att det säger någonting att där vi kom in som unga bär vi fortfarande på idag. Det har fått oss att vara radikaler för livet. Vi behöver att de nya generationerna också blir radikaler för livet nu, inte bara så länge en hashtag råder för stunden. Nu lät jag som extrem gubbe, men...
För jag får haka på en grej bara om det, och jag tror att det är jätteviktigt att vi också tänker på vad, hur stor skillnad det är på information och kunskap. För att idag lever vi när alla är dränkta i information. Det finns mer information än någonsin. Men den liksom känsla av makt som finns kopplat till att få kunskap kring någonting. Och då blir det ju så att veta om att ett ställe finns, det är en sak. Att ha fått vara där och få kunskap kring, det spelar ingen roll om det är att screentrycka eller att liksom göra fanzines eller om det är att liksom, ja, mixningsteknik eller allt det där. Om man kan få ge det till folk. Och inte bara kunskap individuellt, utan att skapa kunskap tillsammans. om platser kan erbjuda det, det är då de, då jag tror folk blir radikala för livet. Liksom. Åtminstone slitvargar för livet.
Ja, hej, Fia heter jag. Tack för samtalet. Jag jobbar på bibliotek i Bagarmossen och Gubbängen. Och jag tänker precis på det här med ungdomarna som ni kom in på nu. Att de väldigt unga ungdomarna har så få platser att vara på. De kommer ofta till oss på biblioteket. Vi har egentligen inte lokaler som kan svälja de mängder som de behöver någonstans att bara vara och hänga. Vi är jätteglada när de kommer till oss, såklart. Men det är svårt att liksom tillgodose allas behov inom de små lokaler vi har. Och det tänker jag, alltså det finns fritidsgårdar, de är öppna bara vissa dagar, vissa tider. Och alltså att ha de här platserna där ungdomar, och då pratar jag så här 12 så unga, som vi också är ganska oroliga för i var de befinner sig och som händer dem. Och att vi i våra generation, när vi pratar om att skapa subkulturella platser och återta dem, att vi behöver ta in dem i våran tanke också. Att vi behöver dra med dem och ta ansvar och hjälpa till. För de är liksom uppväxta i en tid som är så überkommersialiserad, där det liksom bara är att hänga i köpcentran och handla saker. Och därför höll jag på att gå i taket på jobbet häromdagen när vi pratade om att eventuellt avgiftsbelägga toaletten. Och jag bara så här, man måste väl för fan kunna få pissa gratis någonstans. Men jag tänker på det, att vi måste liksom hjälpa dem med vår erfarenhet som vi har.
Jag tänker nästan att vi snarare också gör tvärtom mot att bjuda in unga människor genom att väldigt ofta har forum som har åldersgränser till och med, där för att vi vill kunna servera alkohol och sånt kanske, men det blir väldigt exkluderande för unga att komma in överhuvudtaget istället. Och det är synligen någonting man borde jobba med, tänker jag. Sen så tänkte jag på en annan sak med det här med... Jag bodde länge i Malmö och var aktiv där nere, och det var ju liksom en kamp alltid. För oss var det väldigt viktigt att vi skulle ha, ja, men så här, autonoma platser där ingen kunde komma in och påverka. Och vi var hela tiden motarbetade, blev räkta hit och dit. Och ja, men ofta så här, här kan man inte ha en lokal, det finns inget... ja, men så här, det är gifter i marken, det är det ena eller det andra, det är för mycket ljud. Senare så har de här områdena blivit ljudzoner, och ja, men det har blivit så här lagliga graffitiväggar överallt, och det har blivit en massa kultur som, det är ju jätteroligt att det finns utrymme för kultur, men då helt plötsligt är det under väldigt kontroll, ja, men liksom då har staden bestämt, här får det finnas kultur, här får det inte finnas kultur, den här väggen är okej att måla på, den här är inte. Och att det är så här farligt hur vi till slut låter oss kontrolleras, liksom att vi går med på att ha, ja, men så här, det är skitviktigt att vara autonoma, liksom att det är vi som bestämmer vad vi vill göra och när och sådär, och att det utrymmet finns inte längre. Och ja, men det tänker jag är ett stort problem i samhället, liksom att visst, kulturen finns, men om vi gör på rätt sätt, liksom. Och vi måste ta tillbaka det. Det måste vara vi som bestämmer vilken kultur vi vill förmedla. Liksom. Det ska inte vara staden som kan gå in och bestämma. Tack.
Ja, först tack för ett bra samtal. Jätteintressant. Pontus heter jag, är från Haninge. Hittade väl lite Gula Villa när jag var 13 kanske. Men den platsen var ju speciell för... Jag tror att den var först speciell för mig för att jag fick börja arra saker där i en tidig ålder. Och fick liksom makten att göra någonting och skapa någonting själv. Apropå det som precis sades. Och det var nog väldigt speciellt liksom vad det gör med, ja, med en person att få, ja, få organisera. Vara ansvarig för organiseringen. Jag tror att det där är någonting man kan peppa unga idag. Att få göra sin grej. Det var liksom ingen som la sig i så här, vilka band ska spela. Vad ska rymmas här liksom. Utan det fick växa fram. Så jag bara tänker att det är så himla viktigt. Bara säga det liksom.
Martin. Då hakar på tråden där lite grann med Gula Villan och de 5 husen som vi hade i kulturparken där, och som skulle vara då enligt lag- och stadsplan kulturverksamheter, vilket det till 2/5 är idag och har varit hela tiden. Men i alla fall, vad kommunens idé när vi åkte ner på den här konferensresan till Odense, det var ju att bygga något som heter KMK-hall, kulturmäss och kongress, att det skulle vara en svart kub över motorvägen så här. Och där skulle alla föreningar få komma och spela sin fiol och sådär. Då sa vi alla föreningar samfällt att ni kan ju bygga ert kulturhus om ni vill, men vi är inte intresserade av det, utan vi vill ju ha våra hemvister där vi kan spika en spik i vägen, vi kan måla, det finns kvar och vi får hålla på och kladda med våra grejer. Då kan vi skapa kultur, annars kan vi inte göra det om vi kommer till ett färdigt glas- och betongställe. Utan vi, och konstigt nog så gick ju det då den gång. Men senare har ni i kommun då motarbetat den här parken ganska mycket och vi har haft svårt att överleva. Och vårt lilla annex där, det är ju fortfarande rinningsot, att det kommer ju liksom nya rinningsot gång på gång då. Och det som var ultrahunddagis. Just nu är det lite av en andhämtningspaus, för den här nya fascistregeringen har nämligen stoppat de gamla byggplanerna på våran mark för att göra mer grundligt riva oss. Det kommer att lämna. Ja. Men annars så har de ju lite föredömliga storlåd i Jordbro då, där en gammal skola blev kulturhuset i Jordbro. Där rymdes ett antal tiotal, jag vågar inte säga hur många, men jag tror nästan 50 föreningar med olika verksamheter rymdes i den här skolan. Det var fantastiskt blomstring. Och skitbra för Jordbro. Och då gjorde ju kommunen den, ska vi säga, strålande satsningen. Mala ner den här byggnaden till grus. För att det var ju bra på något sätt. Och sen så skulle de bygga ett nytt kulturhus som var liksom lite mindre och sådär fint med glas och plast och betong. Vilket de inte gjort och inte verkar ha intentionen att göra heller inom överskådlig tid. Så att Jordbro står helt utan då kulturhus. Ja, apropå Haninge och hur de beter sig. Men det var ju kul med din fråga där. Varför fanns det så många starka fria kulturgrupper just i Haninge? Ja, jag vet inte, men det, faktum är det gjorde det. Och det var det som drog mig dit då. Och det är ju också.
Och mig från andra sidan stan.
Jo, men jag har tänkt på det nyligen, att det har ju skrivits väldigt mycket om Berlin. Och att man håller ju på att ska bygga en ny motorväg. Eller det är planer på att ska byggas en stor motorväg som kommer rasera kanske hälften av alla klubbar i de liksom mest blomstrande områdena i Berlin. Då har det ju nu varit en debatt liksom att de som har drivit på inom liksom klubbarna ska försöka argumentera med staden varför det här området inte ska raseras och varför man inte ska bygga den här motorvägen. Och det känns ju som att man har ju liksom nu igen kommit in på det här med liksom hur ska man värdera kultur? För att det här är ju liksom en helt enorm sak för Berlin egentligen, för att när jag tänker på Berlin i alla fall så är det ju liksom mäckat för subkulturer nästan i hela världen. Och det är liksom ovärderligt. Och nu ska de ju liksom hålla på att argumentera med att liksom hur mycket pengar driver de här klubbarna in. Liksom är det någonting som är liksom värt att bevara rent ekonomiskt för staden? Det kan ju tyckas liksom märkligt att liksom några vita freaks som liksom driver runt på gatorna framförallt, eller liksom bleka i alla fall, ändå har lett fram till det här som nu liksom är typ en miljardindustri i Berlin. Så de har ju liksom en viss typ av argumentation ändå, även inom liksom rent kapitalistiska termer. Men jag tycker just den här saken är väldigt intressant att följa just nu. Det är liksom de kristna borgarna som återigen ska liksom argumentera för att den här motorvägen ska byggas, och sen har vi socialisterna som försöker förhindra det i det här fallet. Jag tänker ju liksom själv på, jag var en del liksom på Kolingsborg som du nämnde tidigare, just har bevittnat liksom den här synth-scenen, rave-scenen, den som är så stark i Berlin liksom just nu, att liksom vad hände med just den scenen i Kolingsborg när det revs? Det var ju som att det var liksom en subkultur kanske som liksom bara totalt försvann. Liksom kanske har hittat ut i små olika platser. Men just hur viktigt det är med de här platserna som liksom hela tiden riskerar att rivas. Att det är liksom verkligen en hel värld som man måste göra allt man kan för att försvara. Ja, nej, men det är just den tanken jag hade kring bara... Just det, jag tycker det var jätteintressant att ni tog upp det här just med liksom, hur kan man sätta ett värde på kultur och hur kan man argumentera för att det ska finnas kvar i dagens liksom ultrakapitalism.
Om jag får haka på det, så jag är ju så kluven till när folk pratar om Berlin. För att det är sönderrefererat till, men det är sällan att folk fyller det med någonting. Så tack för det kommentaren. Men om just det här, jag tror att kultur är ju även liksom som begrepp på något sätt i en så här stridszon. Alltså det finns en bild som är då liksom Raymond Williams som sagt att the word culture is så här, one of the hardest words in the whole English language. Att det betyder miljarder saker. För att kultur används ju bland annat för när man vill säga etnicitet eller till och med ras. Det används som man vill säga eliten, det är liksom etablerat kulturelit. Och så används det för att säga vi, alltså det svenska. Så det, används, så det är ju liksom från allra första början är det en så här strids- eller krigszon. Men när du tar upp det här om Berlin till exempel, jag tror att men Berlin är ett bra exempel på att hur kultur får en så otroligt stor politisk symbolbetydelse. För att en vän till mig, Jakob Kimvall, vi gjorde så här stadsvandring i Stockholm och pratade om hiphop. Och vi pratade om att själva den vandringen hade varit omöjlig att göra på den tiden det handlade om. För vi pratade om hiphop på 80-talet. Hade det varit 15-åriga kids, vilket det var då, hade de blivit stoppade av ordningsvakter och polis. Om man tar Berlin, där är ju liksom massor av saker som blev möjliga med murens fall. Då fanns det sån starkt arv av vad det splittrade Berlin var som har immuniserat mot att slå mot kulturen. För att Jakob skrev en jättebra artikel som heter, om jag inte minns fel, The Border Fortress as a Symbol of Freedom. Man pratade bara om graffiti på Berlinmuren. För rent tekniskt så låg Berlinmuren, byggdes ju såklart på östberlinskt område. Några meter, alltså 2-3 meter från gränsen. Och det gjorde att konstnärer från Västberlin kunde måla på den väggen obehindrat. Gränsvakterna på stalinistsidan, de ville inte ha något tjafs. De hade inte mandat att skjuta på någon eller något sånt där. Och på väst, där man egentligen inte accepterade graffiti annars, så var det så här, men gör det ni där. Så det blev en lång, alltså en jättelång, som den kinesiska muren mellan västimperialism och stalinism. En konstigt utopisk frizon. Och där lever ju Berlin med. Och där det har varit att det fanns otroligt mycket billiga lägenheter och lokaler i åtminstone 15-20 år som förutsättning för det. Och nu när det där börjar liksom ebbas ut, då går det okej att slå ner på. Jag bara funderar, vad är motsvarande i Sverige? Vad finns det för så här, kanske trött exempel, men alltså almstriden, någonting är symbol för mycket mer. Sossarna trodde att man kunde bulldozera sig igenom, liksom, därför att de stod för en bra modernisering som var liksom att bryta med lort och fattig Sverige. Och det gjorde de på massor av sätt och vis. Det är inte ens att jag är emot det. Men de gjorde det över huvudet på folk. Och sen någonting som ingen kunde tro blir den här gnistan som får det att explodera. Man skulle kunna säga samma saker om liksom, ja, den arabiska våren hade massor av sådana moment. Det kanske inte var kultur per se. Men just att det går inte att se på förhand vad som blir det där mobiliserande exemplet. Men jag tror att högern ser ju uppenbarligen kultur som central för sitt projekt. Och det är bra om inte, alltså, jag menar, ni har ju säkert hängt med i, det har varit så här pajkastning om så här klass versus identitet inom vänstern i 10-15 år. Och då blir det så att man ska bara prata om materiella värden och så, men kultur är ju materiellt också. Det är alltså en fråga om resurser, finansiering, utrymme, fysisk plats, allt det där liksom. Så att jag tror att strida för kultur kan vara en väg ut. Jag tror bara reaktionerna på vad som sker i Norrköping till exempel och så har fått även folk som kanske är lite konservativt lagda att bli så, vad fan håller de på med? Från Tidö crew, stanna där.
Vi ska avsluta ni lite nu. Jag vill bara som ett avslutande exempel prata om just det här liksom med nedstängningarna och angreppen nu på folkbildning, Folkets hus, och knyta an till det Victoria sa, att flytta ut saker på gatorna. Att jag bodde i Italien under de året Berlusconi satte in militärer på gatorna att gå patrullera, kolla, göra rasprofilering, allt utifrån den här liksom rädslans mobilisering, att folk var rädda på grund av ökat våld i samhället. Och deras svar på säkerhet var, högerns svar på säkerhet var militärer, eller så var det att Lega Nord hade medborgargarden som gick runt och patrullera. de sociala center som jag var aktiv verksam i, de svarade istället på all aktivitet vi har. Vi tar ut den på gatorna, så att kampsportsföreningen, gymmet, de gick ut och gymmade på gatan. Teatergruppen gick ut och spelade på gatan. Folkköket hade maten ute på gatan. Man gjorde filmvisningen där och såg till att de kvarterna blev liksom säkra på det sättet. Det var deras sätt att kontra liksom en säkerhet genom repression mot en säkerhet genom att bebo och skapa levande områden. Och jag tänker att det är det som är kanske nyckeln nu för oss både att liksom svara på högerns den här rädslansmobilisering och säkerhetsfascismen och samtidigt deras angrepp, liksom deras kulturkrig mot alla lokaler, att vi behöver Bagarmossen Folkets hus, Bagarmossens bibliotek, liksom kulturskolan behöver flytta ut på gatan och vara där, så att den verksamhet som pågår varje dag och som inte syns liksom, men som tusentals människor är inblandade i, måste ut och synas och liksom vara där. Och ju mer sån verksamhet vi tar ut för att synas, det är ett sätt att förklara att det är det här ni kommer stänga ner, det är det här som kommer försvinna, det är de här replokalerna som ni vill jämna med marken, så, samtidigt som det också skapar en trygghet att bara ha kultur ute. Det är svårt att komma med det här förslaget nu på hösten och inför vintern, men jag tror ändå det är ett sätt att tänka, att vi måste tänka hur vi tar ut kulturen och bebor våra områden mer för att rädda de här platserna. Att platserna kan vara rebellbaser och liksom motståndsnästen och ställen där vi liksom kommer samman, men vi måste också ut och liksom se till att de blir självklart förankrade där de är. En sista.
Vi har pratat lite om de unga och jag jobbar på LAVA. Några har nämnt LAVA här idag. LAVA är inte vad det har varit kanske, men det kommer fortfarande in folk där som vill göra punkspelningar och vi säger visst, vi kör. Så vi kommer i lilla studion under hösten, så kom dit och supporta dem. De behöver inte komma till oss, de unga, vi kan komma till dem.
Och få tacka så mycket, 2 timmar i den här luften. Det är som värsta punktspelningen här liksom. Ja.